Vi börjar det här föredraget i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. Kära himmelske far, kom du och hjälp oss att förstå vilket vårt ansvar är och hur du vårdar oss så att vi inte ska behöva vara ängsliga och oroliga i denna oroliga tid. I Jesu namn. Amen. Det är många som går omkring med oro idag. När jag började här arbeta med det här föredraget så då var inte ännu Ukraina-krisen aktuell. Nu har maktspelet mellan stormakterna ökat och hoten som finns mot en del nationer, och det har till och med nämnts hot mot Finland, det påminner om upptrappningen inför andra världskriget. Frågor om hur vi ska ställa oss till landets försvar dyker upp i mediernas debatter. Nu tänker jag inte i det här föredraget börja argumentera för eller emot NATO-medlemskap. Men den frågan är ju en mycket väsentlig del av planeringen. Hur ska vi trygga vårt land? Våra lagstiftare ska besluta om det. Men jag kan inte komma förbi att det här är just nu en oerhört aktuell fråga. Ska vi lita på att Gud tar hand om oss under alla omständigheter? Eller ska vi rusta oss för kriser, till och med för krig? Det finns en annan oro också, och det är den snabbt växande avkristningen. Äktenskapets helgd, abortfrågan, är yttre symptom på att människor inte frågar efter Gud och hans ord. De som tycks bry sig mest om moral är muslimerna. Men det känns också som ett religiöst hot. I många länder upplever man dem också som ett samhällshot. Ibland tycker man ändå att kristofobin är ännu mer påtaglig än islamofobin. Alltså det att man är rädd för kristendom, kristen påverkan. Det tycks finnas vakthundar som kollar att ingen lärare går att säga för mycket religiöst i skolan. Och det ifrågasätts om man ska få sjunga den gamla goda sommarsalmen på skolavslutningen. Sådant är tydligen ett farligt hot mot vårt samhälle. I det här läget så uppträder den nya store tsaren i öster som en beskyddare av kristna värden, moral. Är det därifrån som räddningen ska komma? Åtminstone själv vill han få det till det att han är den som värnar om religion och moral, i motsats till den omoraliska västvärlden. Källorna räcker till oro räcker nog till. De verkar bli fler och fler för varje dag. Är vi på väg mot en öppen kristendomsförföljelse? Kommer det att bryta ut ett tredje världskrig? Kommer Finland att dras in i det? Vart ska vi vända oss? Var finns vår trygghet? Det finns ännu en sak. I de kristna länderna växer samtidigt en beundran för den romersk-katolska kyrkan. Vi har nyligen hört om en anmärkningsvärd konvertering. Livets ords grundare Ulf Ekman har konverterat till Rom. Det gäller samma katolska kyrka som Martin Luther och våra bekännelsekyrkor kallar den store antikrist. Genom gamla testamentets profeter påminns vi om hur viktigt det är att först av allt fråga efter Herrens ord och inte lita på unioner med jordiska kungar. Profeterna måste bekämpa omoral, dubbelmoral och korruption bland landets ledare. Det var någonting som också följde med till folkets djupa lager. Men det var en sak som var det allt överskuggande problemet. Man hade vikit av från Herrens ord. Guds ord hölls inte i aktning. Man vände sig till andra gudar och glömde att det är Gud som håller allt i sin hand. Likadant är det idag. Vårt folk har övergett Herrens ord. Därför måste vi konstatera, som det heter så allvarligt i andra Thessalonikerbrevet 2. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Är det den domen som håller på att verkställas idag? Det här är mina inledande frågor. Nu ska vi se på en paradox, en skenbar motsägelse. Vi har å ena sidan löften om att inte ha bekymmer. Jesus säger att vi inte ska göra oss bekymmer. Vi ska få allt det andra bara vi först söker Guds rike. Petrus säger att vi ska kasta alla bekymmer på Herren som har omsorg om oss. Den andra sidan. Vi ska planera vårt liv ansvarsfullt. Vårt jobb ska vi sköta med vårt förstånd och de jordiska gåvor vi har fått. Föräldrar ska ansvara för sina barn materiellt, andligt. Vi har inte fått rätt att vara lata. Jesus säger också att vi ska beräkna kostnaderna för att följa honom. Frågeställningen verkar ju verkligen paradoxal. På ena sidan har vi löfte om att få vara helt fria från bekymmer. På den andra har vi beräkning och planering. Ibland nås vi av konkreta varningar för vad som händer om vårt elnät slås ut. Tänk om det blir ett krig och all infrastruktur blir förstörd. Kommer vi att överleva i en stadslägenhet? Har vi någon mat att laga? Frysförrådet måste kastas som odugliga. Värmen sjunker. Särskilt på vintern är vi helt beroende av el. Många påminner om att vi ska ha ett litet förråd av mat hemma som inte är beroende av kyl och frys. Man påpekar att det är bra att ha en källa för reservvärme. Men hur mycket ska man kunna gardera sig? För en vecka? För en månad? För ett år? Ska man ställa sig för alla tänkbara olyckor? Det blir helt omöjligt. Eller ska vi strunta i alla sådana råd, eftersom vi kan räkna med att Gud försörjer oss i en sådan situation? Har vi rätt att lämna bekymret för vardagen, inklusive att lägga upp ett matförråd, och se till att vi har ett bra hem som klarar också en krissituation? Och räkna med att Gud nog försörjer oss under alla omständigheter. Då Jesus kallade sina lärjungar lämnade de genast allt och följde honom. Några lämnade sina fiskenät. En annan lämnade tullstationen. Ska vi göra likadant? Hur skulle det se ut om en bonde under skördetiden går in i sin kammare och ägnar sin tid åt andakt och bön för att sedan märka att höströgnet förstör den körd som han borde ha bärgat? Eller om en anförare i krig faller ner på knä när fienden anfaller istället för att ställa upp sin här till försvar? Men har då inte Jesus sagt att vi först ska söka Guds rike och hans rättfärdighet och lovat att vi då ska få allt det andra också? Alltså kommer också arbetet och körden att ordna upp sig bara vi ägnar oss åt bön och gemenskap med Gud. Är det så Jesus menar? Vi ser att det finns två sidor av saken och de verkar tala emot varandra. Vi har härliga löften om att Gud ska vara med och välsigna oss när vi först frågar efter honom, men vi har också fått ett förstånd att planera och arbeta. Låt oss nu gå till Bibeln och försöka ta lärdom av några berättelser där. Vi ska börja med kung Asa. Det är tiden efter att Davids och Salomos stora rike delades i Nordriket och Sydriket, snart efter att Salomo hade dött. En del av kungarna i det här riket var gudfruktiga, andra var ogudaktiga. I Nordriket Israel regerade bara ogudaktiga kungar. I Jerusalem var det lite bättre. I första kungaboken 15 och andra krönikeboken 14-16 berättas om kung Asa, en av de kungar som gjorde var rätt var i Herrens ögon. Han regerade sammanlagt 41 år i Jerusalem, ungefär, det var åren 911-870 före Kristus. Han var en bra kung som genomförde reformer avskaffade avgudarier. Det står om honom i andra krönikeboken. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, slog sönder stodarna och högg ner aserorna. Han uppmanade judar att söka Herren, sina fäders Gud, och att hålla lagen och budorden. Landet hade då ro i 10 år. Inget krig. Men Asa gjorde också något annat under den här tiden. Han befallde: låt oss bygga dessa städer och runt omkring förse dem med murar och torn, med portar och bommar. Landet är ännu vårt, därför att vi har sökt Herren, vår Gud. Vi har sökt honom, och han har gett oss ro på alla sidor. Asa visste genom Guds ord att det bär med sig välsignelse att söka Herren. Ändå planerade han för sämre tider. Fredstiden tog slut, och nubierna anföll. Då vände sig Asa i bön till Herren. Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud, för på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Låt ingen människa stå dig emot. Och Gud svarar. Det står att Herren lät nubierna bli slagna av Asa och Juda så att de flydde. Fruktan för Herren kom över grannfolken. Profeten Asarja, Odeds son, fick nu uppdrag av Gud att förmana Asa. Han påminde om hur Israel under en lång tid levde utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan lag. Men de omvände sig till Herren i sin nöd, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem, sa denna profet. Under den tiden fanns det ingen trygghet, det rådde stor förvirring. Folk drabbade samman med folk och stad med stad. Ty Gud förvirrade dem med all slags nöd. Så där påminner alltså Asarja om hur det hade varit. Och så fortsatte han så här. Men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete ska få sin lön. Nu fick Asa mod att avlägsna de eländiga avgudarna. Han upprättade på nytt Herrens altare. Så samlade han Juda och Benjamin och alla främlingar som bodde bland dem och offrade åt Herren. Och de slöt ett förbund att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Var och en som inte sökte Herren skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Nu blev det inget krig förrän i Asas 36:e regeringsår. Då började Bascha, kungen i Nordriket, hota Juda. Och då gjorde Asa ett stort misstag. Hans gudsförtröstan svek honom. Han sände bud till Ben-Hadad, kungen i Aram, dagens Syrien, tillsammans med silver och guld från skattkammaren i Herrens hus, och bad honom ingå ett förbund och istället bryta sitt förbund med Bascha. Och så gjorde Ben-Hadad. Han anföll Israel och erövrade några städer. Och Asa utnyttjade tillfället och tog byte av Israel. Då kom profeten Hanani till Asa och påminde honom om hur Gud hade räddat honom undan nubierna då han vände sig till Herren. Nu förebrådde han honom att han inte hade stött sig på Herren utan på kungen i Aram. Och så sa han en viktig och underbar sanning. Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Herren längtar efter att få hjälpa dem som inte har egen kraft. Nu hade Asa handlat dåraktigt. Han hade stött sig på en jordisk kraft istället för att lita på Gud. Och han skulle bli straffad för det genom att under resten av sitt liv alltid ha krig. Då blev Asa arg och for våldsamt fram mot Hanani och andra av folket. Sedan heter det i vers 12. I sitt 39:e regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkare. Tänk så tragiskt, han som hade varit en god kung, som hade drivit bort, utrotat avgudabilder och hade regerat så länge. Tänk att han skulle sluta så. Han sökte inte Herren utan endast läkare. Och utan Herren kunde ingen läkare hjälpa. Vi ska notera, det står inte att det var fel att söka läkare. Det som var felet var att han sökte bara läkare och inte Herren. Har vi någonting att lära av det här? Jag växte upp efter kriget och har många minnen av hur kararna diskuterade vårt lands öden och möjligheten att förbli fria. Det är särskilt ett uttalande som har följt mig. Och jag vill också idag ge det som ett ord att tänka på. En av mina morbröder som också var med i kriget påminde om hur folk under vinterkriget mangrant gick till kyrkorna och bad för landet. Det såg helt hopplöst ut för det lilla Finland mot den stora världsmakten. Men Gud var med på ett underbart sätt och räddade oss. Sen kom fortsättningskriget. Då vände vi oss till Hitler. Hur gick det då? Med det här menar min morbror att det var de högmodiga drömmarna om Storsuomi, Storfinland, som hade övertagits av Hitlers Nazityskland. Det var någonting helt annat än den ödmjuka bönen för fosterlandets räddning som hade sänts upp till Herren i de överfyllda kyrkorna under vinterkriget. Man trodde på Hitlers framgångar och hoppades att han skulle trygga vårt lands framtid och återge oss det land som vi hade förlorat. Också den gången skonade Gud större delen av vårt land, mot alla odds. Många böner sändes då också till Herren. Folket var då ännu gudfruktigt i det stora hela. Men hur är det idag? Vi kan då inte tala om ett gudfruktigt folk. Idag kan vi snarare jämföra med de dåliga tiderna i Israel, när man likt folken till grannskapet dyrkade avgudar och när omoralen florerade. Våra avgudar är en konstlad jämlikhetsideologi, en hetsjakt efter mera prylar och status, omsorg om sig själv och sin karriär. Guds ord behöver man inte längre. Det föraktar man. Det behövs knappast andra gånger än när man vill ha en försäkran om Guds nådiga beskydd inför livets början och slut. Och kanske några andra gånger när det duger att vända sig till Gud vid viktiga milstolpar i livet. Låt oss jämföra med en annan tid som beskrivs så här av profeten Jeremia. Ty hög som låg, alla söker de orätt vinning, både profet och präst. Alla handlade lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger, allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. De ska stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Är inte det här en perfekt beskrivning av vår tids andliga ledare som också säger allt står väl till? Men profeten säger allt står inte väl till. Det kan var och en inse som ens lite öppnar sin bibel och läser innantill. De ska stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Och fast de begår skamliga ting, förstår de inte att skämmas. De har ingen skam. Istället för att lyssna till Guds profet samlar de åt sig en mängd profeter som alla utlovar välgång. De njöt att få höra att det inte var någon fara och färde. Det skulle inte bli krig. De skulle inte bli utsatta för någon straffdom. Så sa man på Jeremias tid, så säger man idag. Men Guds profet visste. Därför ska de falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem ska de komma på fall, säger Herren. Följden av ogudaktigheten är straff. Och straffet kom redan under Jeremias tid. I Jeremias 25 kapitel läser vi profetian som sen gick i bokstavlig uppfyllelse. Därför säger Herren Sebaot så. Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Jag ska sända efter min tjänare Nebukadressar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag ska förgöra dem och de ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Jag ska bland dem göra slut på rop av fröjd och rop av glädje, på rop för brudgum och rop för brud, på kvarnens buller och lampans ljus. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras, och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Det här är oerhört allvarligt och aktuellt. Jag är lite efter här med det här visningen. Eftersom ni inte har lyssnat till mitt ord ska jag sända efter min tjänare Nebukadressar, kungen i Babel. Vilken var den här mannen? Han kallades vanligen Nebukadnessar. Det skrivs lite olika. Jo, han var en hednisk tyrann, en diktator som regerade med hårdhet. Han kallades till Guds tjänare för att utföra domen över detta folk, Guds egendomsfolk, därför att de inte lyssnade till Guds ord. Då vårt land nu handlar så trolöst och ogudaktigt som det gör, ska vi inte förundras om Gud måste använda ännu någon diktator, kanske från öster, för att utföra sin straffdom. I en sådan situation spelar det ingen roll om vi ansluter oss till NATO eller bygger ut vårt eget försvar. För allt står ändå i Guds hand. Det som finns att göra är något helt annat. Det har Jeremia också sagt. Så säger Herren. Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Det här är det enda rätta att göra. Fråga efter de urgamla stigarna. Men vad blev svaret när Jeremia sa så här? Jo, vi vill inte vandra på den. Vi vill inte vandra på den. Därför tvingades Jeremia meddela. Hör du jord, se jag ska låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar, eftersom de inte har lyssnat på mina ord, utan har förkastat min lag. Har vi då något annat att vänta än straffdom och svåra tider? Finns någon hjälp att få från Herren? Vårt folk är ju hårdnackat liksom Israels folk och vill inte vandra på Guds vägar. Jo, Jeremia hade också ett annat budskap än straff och dom. Han hade förutsagt att folket skulle föras bort i fångenskap till ett främmande land. Hur skulle de bete sig där? Vi ska se vad han ger dem för råd. Så säger Herren, Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er? Det här kan vi uttrycka kort. Var vi än hamnar under för regim så tjänar det landet. Sök den stads bästa dit ni har kommit. Be för den. när det går väl för den går det också väl för er. Det här är ett gott kristligt råd som stämmer bra med Paulus undervisning i Romarbrevets 13 kapitel. Var underdånig den överhet som ni har över er. Vi ska tjäna och lyda den vilken överhet vi än har över oss. För överheten är en Guds tjänare. Det är han som har gett oss den. Vi ska göra vår tjänst med trohet och under ansvar. Och så har Jeremia ännu ett härligt löfte. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er där, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Gud hade lovat och han höll sitt löfte. Han hade lovat redan i paradiset, strax efter syndafallet, att han skulle krossa ormens huvud. Han såg till att löftet kunde föras vidare i hans folk, trots allt avfall och all ogodaktighet. Och när det såg som allra svårast ut, när folket var bortfört i främmande land, när templet i Jerusalem var skövlat, då var hans löfte där. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Så här kommer Gud med sitt evangelium som tröst mitt i den värsta straffdomen. Han har också gett oss oerhört starka exempel på sin stora omsorg. När vi är slagna till marken genom vår synd, särskilt när vi drabbas av en sådan nöd att vi inte förstår hur vi ska orka vidare, då ska vi gå till de här exemplen. Och vi ska veta att Gud är densamme idag. Han har samma makt att bevara. Vi ska lyfta fram ett par exempel på hur Gud ingriper. Det första har vi redan hört här i gudstjänstpredikan idag. Men vi tar lite kort från det också. Nämligen om Mose och ökenvandringen. Gud fostrade Mose under en lång tid för att axla det tunga ansvaret att bli en ledare för Guds folk när det skulle gå ut ur träldomslandet Egypten. Han var fåraherde i främmande land i 40 år. Sen fick han Guds befallning att bli anförare för sitt folk och dra ut ur Egypten. Det var en otroligt svår sak. Därför gav Gud ett särskilt löfte att vara med. Och han visade också genom sin starka hand hur han hade omsorg om dem. Vi tar bara ett exempel från det underbara som skedde. Vi ska först fråga oss, var det inte ett vansinnigt företag att dra ut från landet Egypten där man hade boskap, hade en massa barn, man var 2 miljoner människor. Man ska dra ut i en öken där det varken finns bete för boskapen eller mat för hela denna väldiga skara. Var det inte ett vansinnigt företag att dra ut dit? Folket insåg det också och de började klaga och knota. Var ska vi ta mat, frågade de. Men Herren försåg dem med mat. Han lät manna falla från himlen varje dag. Och det var en förunderlig mat. Den räckte precis till för dagen, men de skulle inte spara något till nästa dag. Det heter så märkligt. Den ene samlade mer och den andra mindre. Men när de mätte upp det med gomermåttet hade den som samlat mycket ingenting över. Och den som samlat lite fattades det ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat. Men det fanns förstås det som misstrodde Mose och sparade av mannat. Han fick se hur maskar växte i det och det luktade illa. De skulle lita på Gud, inte på sin egen beräkning. Gud drog försorg om den varje dag. De fick ingen långtidsplanering. De skulle lära sig att lita på Gud. Ett annat exempel, Gideon, i Domarboken, kapitel 6 och 7. Då var det en svår tid. Domarboken kännetecknas av periodiskt förtryck under fiende folk. Och så kom det domare som Gud lät uppstå för att befria folket. Och så länge man vände sig till Gud så gick det bra. Sen igen avföll man och då kom fiendefolken och härjade. Då Gideon kallades att befria sitt folk hade de förtryckts under midjaniterna i 7 år. För att de hade gjort det som var ont i Herrens ögon. Då kom Herrens ängel, Jesus själv, och uppenbarade sig för Gideon och berättade att han skulle bli Guds utvalda redskap. Han fick höra ett stort löfte av Gud. Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Gideon ber nu om ett tecken för att veta att det verkligen är Gud som talar med honom och ger honom uppdraget. Och han fick ett tecken. Han bränner upp Gideons offer, kött och bröd, med eld från klippan. Nu samlar han folket i strid. Men ännu är han tveksam. Han är fylld av oro. Han lägger ut ull och ber att Gud ska ge ett tecken åt honom. Och tecknet kommer i form av ett under där det är dagg på ullen och ingen annanstans. Och ännu en gång utmanar han Gud och ber att han ska göra tvärtom för säkerhets skull. Att han låter dagg falla överallt på andra ställen men ullen är torr. Och Gud gör precis så. Men nu fanns det en annan risk. Gideon var rikt benådad och hade fått en särskild uppenbarelse från Gud själv. Om han nu vann seger med en stor här så kunde han gripas av högmod och tacka sig själv och sin egen kraft för segern. Gud beordrade dem som var tveksamma eller rädda att gå hem. Av 32 000 man vände 22 000 tillbaka och endast 10 000 blev kvar. Men Gud var ändå inte nöjd. Det var ännu för många. Han ordnade det så att det blev bara 300 kvar att strida mot midjaniterna. Med dessa 300 man vann Gideon en härlig seger över fienderna. Var det månne en ordentlig beräkning av krafterna? Mänskligt sett var det oförnuftigt. Omöjligt. Men det var enligt Guds särskilda löfte. Där gav han order, så här ska du göra. Då var det bara att handla. Gideon måste avstå från största delen av sin här. För att de inte skulle tro att de vann seger i sin egen kraft. Gud planerade och det skedde mot allt mänskligt förnuft. Vad ska vi tro om händelsen med Gideons ull? Ska vi också göra så att vi ska lägga ut ull för att få veta vad Gud har för avsikter med oss? Nej, lika lite som vi ska vänta att Gud ska tala till oss ur en brinnande buske, ska vi lägga ut ull för att testa hur Gud vill leda oss. Det finns en grundläggande regel för oss i allt vårt handlande. Guds ord ska leda oss. Det finns det fasta ordet som säger tillräckligt. Vill vi inte lyssna till Guds ord, ska vi inte heller vänta oss att han leder oss på något annat märkligt sätt. Visst kan Gud också leda oss i praktiska avgöranden genom sin ledning. I den gamla katekesen står det att Gud uppenbarar sig i naturen, i vårt livs händelser och i folkens liv. Han kan genom sådant ge oss påminnelser om vad som är hans vilja. Vi brukar säga att Gud kan öppna och stänga dörrar när det gäller praktiska livsval. Som arbetsplats och studier. Men vi har inte fått något löfte om att Gud visar oss vägen genom särskilda tecken. Vill han göra det, kan han. Men det är han som bestämmer om han gör det. Normalt är vi hänvisade till vårt eget förstånd, vårt arbete och vår planering. Men framförallt det allra första, hans vägledning i ordet. Det ska vi se lite mer om ännu. I Romarbrevet 15 läser vi. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Allt det som Bibeln berättar har sin betydelse för oss. Bland annat det som vi nu har tagit del av från Gamla testamentet. Det har varit till hjälp för kristna i alla tider. Det som har skett så underbart genom Guds direkta ingripanden står inte där för att vi ska tro att Gud måste handla precis lika med oss i vår tid. Vi ska inte behöva känna oss övergivna eller mindre värda för att vi inte får uppleva sådana mirakler som att det faller manna från himlen. Vi ska inte vänta oss att Gud fuktar vår dagg som för Gideon. Eller vår ull. Men de här händelserna vill lära oss att Gud har samma omsorg om oss idag. Han kan göra precis samma sak idag om han vill. Men när Gud verkar vara långt borta, som under de 40 år när Mose vaktade får, då ska vi fortsätta att tjäna troget på den plats där vi är satta. Och vi ska bereda oss på att tjäna utan att räkna med att Gud ingriper på ett övernaturligt sätt. Om han vill göra det, så svarar vi som Mose. När Jesus i bergspredikan ger oss det härliga löftet om att allt det andra ska tillfalla oss om vi först söker Guds rike, så gör han det här genom lag och evangelium. Det är också den principen som ska hjälpa oss att förstå den rätta avvägningen. Sök först Guds rike. Det ger oss det härliga evangeliet om allt som han har gjort för oss och som han ännu vill ge oss för var dag. Den andra sidan är, förtrösta inte på dig själv. Lagen upplyser oss om att det vi själva har är otillräckligt och leder oss vilse. I vårt liv behöver vi både tuktan och tröst. När vi har övergett Herrens ord finns bara en väg tillbaka. Omvändelse, som betyder ångar över våra synder och tro på Herren Jesus. Det är det som vårt land nu också behöver mest av allt. Och det behöver vi också personligen som kristna. Varje dag behöver vi vända oss till Herren i bön om våra synders förlåtelse och ta emot den kraft som han ger evangeliet att kunna lyssna till och lyda hans ord. Skriften ger oss tuktan och förmaning för att vi inte ska börja tro på oss själva och bli högmodiga, så som det gick för Asa under en del av hans liv. Han ger oss också kunskaper att beräkna kostnaderna för lärjungaskapet, så som också Jesus lärde som exempel på att vi ska beräkna och vara medvetna om kostnaderna att vara hans lärjungar. Men han ger samtidigt sitt ord och löfte att han ska vara med och skydda oss i all nöd. Han lovar att han aldrig ska överge oss eller lämna oss. En del ser Jesus som ett exempel också i kallelsen. Han fick lära sig ett yrke av sin far. Varför fortsatte han inte att utöva det yrket? Utan valde istället att gå omkring med en grupp lärjungar i yttersta fattigdom, utan fast bostad, utan att kunna räkna med mat för dagen. Några har tänkt att vi borde göra likadant. Vi borde gå ut, ge bort allt vi har och vara helt fattiga och utblottade. Så här har man tänkt och bildat olika munk- och nunneordnar. Luther kritiserade munkarna för ett självvalt gudstjänstväsende. Vi ska inte tänka att vi allt ska göra som Jesus. Hans uppgift var speciell. Också lärjungarnas uppgift var speciell. Istället ska vi gå in i de kallelser Gud anvisar oss och göra en trogen tjänst där. Paulus var tältmakare. Han försörjde sig åtminstone under vissa tider med sina händer, fast han kunde ha haft rätt att leva på församlingarnas bekostnad. På så sätt kunde församlingarna hjälpa de nödlidande. Han förmanade till trogna arbetsinsatser. Men han hade alltid Guds rike för ögonen och var beredd att när som helst bryta upp. Hur är det då med oron för krig? Hur ska vi förbereda oss? Också idag är allt vårt hopp i Herrens händer. Alla världens makter måste lyda honom. Om vi inte bryr oss om Gud är det helt fruktlöst att vi bemödar oss om att rusta och söka stöd från NATO eller varifrån som helst. Det är lika fåfängt att försöka hitta på sätt att få mera folk till kyrkorna om man inte bjuder dem Guds ord där. Det enda som betyder något är att i allt hålla fast vid Guds ord, både när det passar och när det inte passar. Om vi har Guds ord har vi den stora tryggheten med oss, också fast vi överrumplas av olyckor som vi inte har förstått att bereda oss på. Ingen olycka kommer någonsin utan att Gud har sänt den. Jag vill sluta med de underbara orden av Jesus i Lukas 12, där den stora tryggheten presenteras. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka. Var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Amen.